allihopa och varmt välkomna till avsnitt 368 av Ångestpodden.
Hej! Välkomna tillbaka!
Jag har kollat på Netflix.
Det har jag med.
Jag har kollat på Tinder Swindler.
Ja, sjukt alltså, vilken bra dokumentär.
Alltså Tinder-svindlaren.
Ja, hade helt missat att den skulle göras, men jag började se då i början av helgen att det var många andra som lade upp på den. Mm. Jag bara, gud, vad är detta nu som man absolut inte kan missa? För att så, ja men Tinder, det känns så samtid, och sen också så svindlare, ja men då blir det drama.
Ja, men man kan ju säga så här, alltså, det här är alltså en man som träffar kvinnor via Tinder, som utger sig för att leva ett väldigt glamoröst liv, och ja, men just det, han säger sig också vara så här diamantmogul.
Ja.
Alltså,
han säger ju att han liksom är släkt med en känd diamantmagnat.
Ja, men exakt, att han är son till honom.
Yes.
Och sen träffar han då olika kvinnor och lurar dem på miljontals dollar liksom. Men fan vad det är, alltså fan vad man hade kunnat vara den tjejen, kände jag ju hela tiden när de här kvinnorna pratade.
Ja, det kan ju vem som helst vara. Alltså det här var ju liksom inget, det var ju så bra lögner så att det fanns ju liksom inga så varningssignaler riktigt.
Men samtidigt blir jag så också, alltså va? Han går ju fortfarande fri. Alltså det känns som att det är så svårt att döma typ en sån person.
Ja, obviously.
Alltså också de dubbellögnerna i att så bli bara för det första få veta att så nej, alltså jag är så bedragen. Det är liksom så nummer ett. Nummer två är så,
människan jag är kär i finns inte. Alltså det måste ju vara det absolut sjukaste. Alltså så här, det är ju en sak att man liksom, ja, men tycker om någon eller är kär i någon som sen liksom inte var riktigt som man hade tänkt sig, och man kanske blir oense om saker eller liksom går vidare i livet på ett varsitt håll av flera olika anledningar. Men just det här med att inget av det jag har trott finns.
Nej, men exakt.
Alltså,
det var så jävla magstarkt.
Ja.
Alltså jag funderar på om vi ska bjuda in hon, den svenska kvinnan som blev lurad,
ja,
av honom.
Ja, jag kände typ också det.
Som blev svindlad, så att säga. Mm. Ni kan ju skriva till oss om ni tycker att vi ska det. Och just prata om liksom, ja, men att bli bedragen i flera liksom led, så att säga.
Precis. Och har ni inte sett Tinder-svindlaren så gör det.
Ja, jag... Netflix-produktion gissar jag.
Ja, och de är alltid så sjukt bra.
Mm. Välproducerat. Vi är denna veckan sponsrade av Mendly.
Ja, appen som gör det möjligt att gå i KBT-terapi direkt i telefonen via chatt.
Sofie, ibland tänker jag så här. Vi pratar ju ofta om Mendly eftersom att vi har ett långt samarbete going on.
Mm.
Men man kanske tänker så att man vill veta lite mer om KBT.
Mm.
För KBT, kognitiv beteendeterapi, är ju liksom en terapiform där fokuset ligger på tankar, ens känslor och ens beteenden.
Ja, och att det är ju ganska liksom, ganska fort handlar terapin om att liksom utsätta sig för saker. Det är liksom mycket läxor, om man vill kalla det det. Man känner ju verkligen att man är i, att man befinner sig i KBT-terapi hela tiden när man går i en KBT-behandling.
Ja, men precis. Och genom KBT så jobbar man ju också, alltså inte bara med att så här förändra, alltså vad man tänker, utan snarare hur förhåller jag mig till mina tankar, känslor och de här beteendena, vilket på sikt då gör att man kan förändra saker och ting som gör att man kanske inte mår så bra.
Ja, och det gör ju också, eller så har det i alla fall funkat för mig, att när jag gick i KBT-terapi, som jag ju faktiskt gjorde hos Mendly, då kan jag ju liksom, det var ju ganska länge sedan nu, 1,5 år sedan, men jag kan ju fortfarande ibland liksom, ja men ha perioder när man mår lite sämre, då kan man ju också liksom gå tillbaka och tänka på vad fick jag lära mig i terapi senast, vad var det för tanke jag hade då som jag inte kunde hantera, vad fick jag för redskap där och då, kan jag kanske applicera dem på den känslan jag bär på nu med, och så funkar det liksom. Exakt. Så liksom lite så KBT man med sig själv liksom.
Ja, för på Mendly så arbetar man då tillsammans med sin terapeut strukturerat mot sina mål, så får man lära sig om problemen man brottas med, hur de uppstår, varför de kvarstår, och sen får man då som sagt öva sig på att använda de här verktygen för att hantera sina problem. Och därefter så utvärderar man såklart hur verktygen har fungerat och vad, men vad känner jag liksom? Har jag blivit hjälpt?
Ja, när chatten väl är igång så skriver du så ofta du vill och sen får du svar 3-5 gånger i veckan och detta gör alltså att det inte är någon väntetid så du skulle kunna komma igång med din KBT-terapi redan idag.
Du laddar ner Mendly via App Store eller Google Play.
Tack Mendly. Och idag blir det ett så härligt och sprudlande och glatt avsnitt av Ångestvården.
Vi mötte dagens gäst en grå novemberdag och han kom som en solstråle.
Mm.
Jag pratar om Mikael. Instagramkontot Mikael i kjol. Och Mikael kallar ju sig både hen och han.
Ja. I hans bio så står det normkreativ, icke-binär, pappa. Och det är ju liksom typ exakt det här vi kommer att prata om i dagens avsnitt.
Ja. Och Mikael i kjol antyder ju såklart att Mikael just bär kjol.
Det jag tycker är så fint med Mikael också det är ju att alltså, vi pratar just om det här med att när man känner att man inte passar in i liksom normen, mm. säger jag nu med citationstecken här, men verkligen det här extremt normativa. Att man också, att många kanske känner att man direkt måste hitta då vad man annars är. Alltså okej, okay, om jag inte är då en man som älskar att klä mig typiskt manligt eller en kvinna som älskar att klä mig typiskt kvinnligt, vad är jag då? Alltså att man måste hitta någon slags etikett och liksom att det kan också vara en inre stress på något sätt. Och det pratar vi ju om med Mikael idag.
Exakt. Och vi pratar också om att känna att så här, det är någonting som inte stämmer med mig. Och att det kan låta också så, gud vadå, för att det är något fel. Nej, nej, nej. Men jag kanske inte är som normen.
Ja, men också det helt fantastiska i att bara våga vara sig själv och hur jävla vackert det är.
Ja, alltså vi rullar intervjun med Mikael.
Varsågoda!
Hej Mikael, varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Så kul att ha dig här efter att ha liksom stögat runt lite och letat efter varandra på stan här.
Så kan det vara när man kommer till storstaden.
Precis. För de som inte vet, vem är du?
Jag heter Mikael, jag är 47 år sedan en månad tillbaka.
Eller, grattis i efterskott.
Ja, tack. Ja, men 47, det känns som att jag börjar bli lite äldre och visare. Tycker jag.
Ja.
Men det känns ändå som man har mycket kvar att lära sig. Sen har jag två barn. Två fantastiska barn. Det är Vilma 15 och Saga 9. Och ja, världens bästa barn enligt mig själv givetvis.
Mm.
Och så är jag brevbärare på dagarna. Vardagarna.
Mm.
Men framförallt så är jag väl här för att jag kom ut som transperson för 6 år sedan.
Mm.
Du har ju också ett väldigt härligt Instagramkonto som heter Mikael i kjol.
Ja.
Alltså jag älskar det. Det är så bra namn också.
Ja, och från början var tanken egentligen bara att jag skulle liksom försöka ja, se snygg ut. Alltså i manligt kodat kropp i de här kläderna som jag trivs bäst ja. I. Liksom. Bara för att jag har inte någon sån representation från varken barndom eller jag tycker att jag ser idag. Liksom.
Mm.
Det blir kanske lite bättre, men då för 5-6 år sedan så fanns det ingenting. Liksom. Så jag tänkte att ja, men kul att göra. Liksom.
Mm. Ja, namnet är verkligen briljant. Men du ska få ångestpodden-frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
För mig är det liksom dåtid, nutid, framtid. Mm. Liksom hela kittet skulle jag vilja säga. Dåtid är det ju framförallt mina 30 år i garderoben och hur dåligt jag har mått där och med både självmordstankar och mått jättedåligt liksom, och fruktansvärd tomhet och känt att jag liksom aldrig har orkat leva liksom.
Mm.
Sen fick jag två barn som jag sa och, liksom, och helt plötsligt så blev det förändring i mitt liv liksom. Jag vågar absolut inte liksom unna mig det här kvinnliga som jag hade i garderoben, så det blev mer att jag skulle vara en man och en pappa och
ja, ännu mer när du blev pappa.
Ännu mer ångest blev det. Så att när jag fick mina barn så jag kunde liksom aldrig riktigt känna den lyckan, utan jag kände bara med att jag var en skam, att jag skämdes ännu mer för mig själv. Så det blev ännu mer ångest och ännu tydligare. Tills det kom så pass långt så att jag verkligen hade tänkt att göra det. Liksom. Och, det var bara liksom att jag någonstans kände att nej, men, det kanske är bättre att mina barn har en pappa som lever än att de och liksom en av pappa som klär sig lite annorlunda, det kanske man kan stå ut med, men en pappa som inte lever kanske är ännu värre, va? Så att någonstans där kände jag liksom att jag ska göra vad jag kan för att komma ur det, och av en slump, tillfällighet, så lyckades jag liksom. Jag berättade för min mamma, och jag, egentligen hade jag tänkt att ta med den här hemligheten i graven. Jag hade liksom aldrig tänkt att berätta det för någon. Men i och med att jag hade avslöjat det för min mamma, så var ju liksom den möjligheten borta på något sätt.
Mm.
Och så kommer nästa steg, kommer man ut? Och då kommer ju den ångesten. Hur ska jag se ut nu liksom? Nu, det enklaste sättet att få folk till att skratta åt en kille, det är att sätta en klänning på han. Det vet jag, man blir klan. Jag mådde dåligt av hur skulle jag se ut liksom. Jag hade inte råd att köpa peruker för 10 000 eller liksom, och sminka mig liksom, och alla de här produkterna som man ska ha, för att det är väldigt trång norm manligheten, men kvinnligheten är ju ännu mycket svårare när man har fel attribut som jag har liksom, med de här manliga dragen. Så att det blir nästan ännu mer ångest. Så att, och jag anammar ju, försökte verkligen anamma transvestitrollen till att börja med, och kalla mig för Michaela och så här till att börja med.
Till och med så att du liksom kallade dig för Michaela.
Jag kallar mig för Michaela liksom. Men jag kände att det funkar aldrig. Så fort jag satte på mig peruker, mycket smink, och alltså jag kunde ju sminka mig 5 timmar och det var bara grunden liksom. Så kan man inte leva liksom.
Nej.
Så att det blev ännu tuffare på något sätt. Jag mådde ännu sämre av det. Tills jag då helt plötsligt kom i kontakt med en massa unga icke-binära på Pride-festivaler och så här. Och helt plötsligt så bara öppnades en ny värld. Ja, men jag kan vara Mikael och bara klä mig som jag vill och ändå bara vara Mikael liksom. Och det var någonstans det jag drömde om kanske, när jag satt i garderoben, fast jag inte visste att man kunde det.
Ja, vi kommer komma in på det här mer, vi vill ändå börja lite från början. Du är uppvuxen i Skåne.
Ja.
Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Bara liksom jobbig. Det fanns glädjepunkter, absolut. Jag hade en mamma som älskar mig, och jag fick småsystrar. Jag mådde rätt bra liksom överlag, men jag var ju lite retad för att jag var kanske lite passant inriktigt liksom med de coola killarna, och jag trivdes aldrig med det, och jag kände redan då att jag ville klä mig som flickorna i klassen liksom och så. Och det kom väldigt tidigt liksom. Jag började pröva mammas kläder, jag vet, i 10-årsåldern, och redan då fick jag liksom ångest för att jag gjorde det. Jag kände mig fin först och sen så fick jag ångest och mådde jättedåligt över det liksom. Så pass tidigt liksom. Så att i tonåren redan då hade jag liksom börjat tänka på att ja, men det är något som är fel på mig liksom.
Men kan du minnas första gången som du provar liksom typ din mammas kläder,
ja,
och hur
absolut.
Det kändes?
Ja, men det var ju lustfyllt liksom. Det var glädje, det var härligt liksom. Jag kände mig jättefin när jag fick snurra runt i mammas klänningar och, men sen blev det liksom, det går rätt snabbt över liksom i någon slags någon slags att du vet, det här får inte jag göra. Detta är inget som jag får göra. Liksom. Jag får inte klä mig så här. Så här får flickorna i min klass klä sig, men inte jag. Liksom. Så det blir rätt snabbt någonting negativt av det. Liksom. Men alltså, precis när jag sätter på mig kläderna och tittar mig i spegeln och så, då är jag ju världens lyckligaste pojke. Liksom.
Men gjorde du detta helt i hemlighet? Eller visste din mamma att
jag gjorde det helt i hemlighet?
Ja, du gjorde det.
Ja. Och jag hade strategier för att de aldrig skulle komma på mig heller. Jag utvecklade liksom strategier redan när jag var liten. Jag visste när de skulle komma hem från jobb. Och om jag till exempel lånade mammas klänning så räknade jag vilken galge den hängde på. Så jag hängde tillbaka den på exakt samma ställe. Och alltså, jag hade liksom strategier för att de aldrig skulle komma på mig. Och de strategierna utvecklade jag väldigt tidigt. Liksom.
Ja, för du har beskrivit i andra intervjuer så som vi har sett och läst att du tidigt kände att det var något som inte stämde med dig. Liksom.
Ja.
Alltså, går det att sätta ord på de känslorna att det är något som inte stämmer?
Jag tror att det enklaste är så här att jag kände liksom att jag ville aldrig vara flicka. Och jag var inte intresserad av pojkar. Alltså så. Och det upptäckte jag ju rätt snabbt liksom. Det märker man ju i puberteten vem man är intresserad av och hur man vill klä sig och uttrycka sig och så. Så att det var något som kändes konstigt, för jag trivdes i min kropp, jag trivdes med den jag var. Men det var det här med kläderna och uttrycket och utseendet som jag aldrig fick ihop i skallen, så jag bara kände mig fel och annorlunda liksom.
Och det med, alltså när man är så ung, att känna de känslorna, det påverkar ju, herregud, det påverkar en i vuxen ålder med. Men när man är så ung så är man ju också identitetssökande hela tiden.
Ja. Och jag hittade aldrig mig själv i det liksom. Och det gjorde ju också att de här känslan av skam och skuld och så kommer ju enormt tidigt liksom. Alldeles för tidigt egentligen för vilket barn som helst liksom. Men att jag dessutom försöker anamma, du vet när jag blir äldre så anammar jag machonormen ännu mer liksom. Jag ska vara liksom macho ända ut i tåspetsarna och jag får inte röra saker som har liksom med kvinnlighet att göra liksom, för att skjuta det ifrån mig liksom. Så att det blir som en men det blir liksom som inte bara att det är skuld och skam liksom, utan det blir som ett tryck hela tiden som jag aldrig får bort från mitt bröst liksom.
Ja, precis. Men hur var liksom högstadie och gymnasietiden? Alltså, var du väldigt macho då liksom?
Nej, det är inte under högstadie. Det kommer nog lite under gymnasietiden. Och sen kanske framförallt när jag började högskola.
Ja.
Då har jag någonstans kanske växt i fatt också och blivit liksom. Ja. Men innan det så är jag ju bara vilsen. Och, jag känner mig bara allmänt ful och retad och mår inte bra och det är bara tufft allting.
Men följer det här med liksom under hela din uppväxt att du i hemlighet provar mammas kläder liksom?
Ja, tills jag ändå kan börja köpa själv och då börjar jag köpa via postorder istället och köper hem en kartong liksom, och så har jag en kartong där hemma som jag börjar säga att ja, men nu sitter jag fast i garderoben, för de kläderna kan jag prova själv i smyg. Men i olika faser i mitt liv, till exempel när jag börjar högskolan, men då tar jag den kartongen och så slänger jag den, försöker trycka bort den känslan och så går det kanske ett år, kommer känslan tillbaka igen och så köper jag på mig nya kläder, men så och så blir jag lite äldre och så kommer mitt första barn, då slänger jag det igen. Så man håller på och så alltså i omgångar, så har jag slängt väldigt mycket påstålkläder liksom, så.
För att så här, nu var det sista gången.
Nu liksom, var det lite sista gången, nu ska jag vara man. Som man ska vara.
Men när i livet blev du pappa?
Första gången var jag 32 och andra var jag 38. Så ändå hyfsat mitt i livet sådär liksom. Jag känner inte att det verkligen var sent eller tidigt liksom, utan sådär lite lagom. Men som sagt, jag har inte varit bra i förhållanden heller liksom. Jag har varit ganska dålig eftersom jag har haft ett det har alltid varit liksom det här med mitt temperament. Jag har inte mått bra liksom. Det är alltid någonting som har gjort att jag har liksom snappat och inte mått bra. Och det har ju gjort att de relationerna jag haft har inte varit jättelysande. Nej. Men som jag brukar säga, jag har ju fått två liksom fantastiska barn tack vare det. Så jag är inte ledsen för att det har blivit som det har blivit. Jag är ju fantastiskt lycklig för att jag har fått mina barn. För någonstans är det ju de som har gjort att jag fortfarande sitter där. Det är ju för dem jag lever nu liksom.
Men kunde det bli så att du kände mycket ilska gentemot dig själv?
Ja, otroligt mycket ilska. Alltså, jag var så arg på mig själv att jag inte bara kunde vara en normal man. Att jag inte bara kunde få vara liksom som alla andra liksom. Bara gå där ute och trivas i t-shirt och jeans och gympa då och bara känna mig hemma i det. Jag var så arg på mig själv.
För vad är det du liksom har känt under hela ditt liv, att du liksom inte kände dig hemma i stereotypiska manliga kläder?
Jo, men så är det ju. Jag har ju, som jag brukar säga nu liksom, mina förebilder liksom rent outfitsmässigt och klädmässigt, det är ju kvinnor och tjejer liksom. Alltså, de tycker jag klär sig fint och det har jag alltid gjort och jag är stolt av att jag får klä mig som dem nu liksom. Men då var det som en det är som ett vattentätt skott liksom, mellan manlighet och kvinnlighet, där man får inte vara lite kvinnlig som man liksom. För det är inte något bra liksom. Nu tycker jag, nu är jag stolt av att jag får göra det här liksom, men det har ju jag kommit på först nu liksom. Det är ju ingen som har hjälpt mig på vägen och sagt att ja, men Mikael, du kan få klä dig i en kjol där, eller du kan få klä dig i klänning. Det är ingen som har sagt det liksom.
Nej. Men det var aldrig så då att du liksom testade lite grann, att du vet så, men säg att man har jeans men man har kanske en typisk kvinnlig topp, eller typ att du så här hade manliga kläder fast nagellack som du har idag till exempel. Det var aldrig så att du liksom testade gränserna, utan det var antingen jättemanligt eller...
Jag har testat det i smyg bara.
Så ja, men inte men liksom öppet. I skolan nej. Eller så.
Aldrig öppet, nej. Nej. Nej, det har jag aldrig vågat. För att jag märkte rätt snabbt också, du vet, att till exempel när jag fick mina första... Eller när jag träffade, hade jag tjejkompisar och så sa de till mig, ja, men kan du inte hålla handväskan, Mikael? Bara en sån här grej liksom. Kan du inte hålla handväskan? Och så tyckte jag bara, jo, men det kan jag. Och så skrattade de åt den för att man höll handväskan på fel sätt.
Ja, ja.
Och det är ju inte illa ment.
Nej.
Men det bara blir så.
Exakt.
För att ja, men det är lite roligt att en kille som står och håller handväska där liksom så.
Mm.
Och sådana saker liksom, och jag vet någon gång vi var ute på någon midsommar och så var det någon som sa de har jättefina skor här inne, och så fick jag inte följa med in för det var ju bara tjejskor ju. Alltså sådana grejer är ju det, i det läget så är det liksom inte någonting man menar illa.
Nej,
men det blir någonting som sätter sig i min skalle.
Exakt.
Ja. Ska inte röra någonting som har med kvinnlighet att göra, för då kommer jag bara bli utskrattad ännu mer. Liksom.
Ja.
Men alltså just att bli pappa, alltså blev det att du alltså reflekterade mycket över alltså papparollen och vem du borde, säger jag verkligen, med alltså vara? Liksom.
Ja, jag kände verkligen att jag inte kunde leva upp till den bilden. Liksom.
Ja.
Och det är också bara en normbild ju, ja, av hur man ska vara som pappa, och man ska helst spela fotboll med sina barn och man ska liksom leka med dem. Och som, det är kvinnan som tar hand om känslorna och mannen tar hand om leken. Och, alltså så här, alltså det påverkar mig väldigt mycket. Liksom. Och jag tror att någonstans i det hela så det blir också liksom att nej, men jag kan ju inte trippa runt i kjol och klacka och så och vara pappa, för det kommer liksom aldrig funka i den världen, alltså som med de normerna som finns liksom.
Mm.
Så jag bara allmänt känt mig malplacerad liksom genom hela min uppväxt liksom, och ja, fram tills jag någonstans hittar att man kan vara icke-binär. Det tar ju väldigt lång tid att hitta sig själv när man är ung.
Mm.
Det är ännu svårare när man kommer ut som 41-åring liksom.
Precis.
Och ska försöka hitta någon slags identitet. Otroligt svårt.
Ja. Men hösten 2015 så var dina barn på väg att förlora sin pappa.
Ja.
Vill du berätta lite om det?
Ja, tyvärr är det ju så. Alltså, jag hade väl någonstans som jag sa, liksom, eller som jag tänkte att jag skulle liksom aldrig berätta det här för någon. Alltså, jag tänkte att jag skulle ta med mig det i graven på något sätt. Och jag hade väl någonstans känt att jag visste inte jag skulle förklara det heller för någon liksom, på ett vettigt sätt. Liksom. Jag kände till transvestit och jag kände till transsexuella, men jag kände någonstans att ja, okej, det närmaste jag kunde tänka mig att jag var, det var väl att jag var transvestit. Liksom.
Mm-hmm.
Men hur skulle jag skriva ner det så att mina barn skulle förstå? Och varför, hur skulle de sen, ja, men varför kom han inte ut då? Alltså, när om det bara var en sån grej. Alltså, mina barn hade ju alltid fått ta det med sig. Liksom. Jag kände någonstans att det blev för påtagligt också.
Mm.
Och tack vare då min... ja, men jag tänkte... Min mamma har känt mig hela mitt liv. Hon är den som liksom är mig närmst. Liksom. Så någonstans som... Jag var tvungen att berätta för henne i alla fall.
Mm.
I någon stund där kände jag bara att jag istället för att bara liksom... Som jag tänkte då att jag skulle lämna... så tänkte jag att jag berättade för henne. Och det var kanske det bästa jag hade gjort. För att i efterhand så har jag ju förstått att det jag gjorde var att då öppnade jag ju mig.
Mm.
Alltså då öppnade jag ju mig att någon fick reda på min hemlighet. Och då fanns det liksom egentligen ingen anledning längre att... Alltså eftersom hon accepterade så fint som hon gjorde. Liksom, hon sa att hon älskar mig lika mycket oavsett vilket. Liksom. Så att... och då blev det liksom att nej, men då har jag ju inte, men då kan jag inte ta livet av mig, för då har jag ju berättat, det var ju det här det handlar om.
Ja, precis.
Och då kommer ju nästa steg liksom, men hur ska jag nu komma ut och hur ska jag se ut och vem ska jag vara liksom?
Mm.
Så det var ju inte bara liksom att frid och fröjd, nu har jag berättat för någon,
utan nej.
Utan det kommer ju mycket nya rädslor och mycket ny ångest som lägger sig över mig. Liksom. Ja.
Men jag tänker med din mamma, var det så att du hade lyckats bevara hemligheten för henne?
Ja, hon visste ingenting.
Nej.
Men var det ändå så när du väl berättade för henne att så här, nu har jag sagt det till henne så nu vill jag göra det här all in? Det var inte så att du tänkte att nu vet hon, men det får vara en hemlighet mellan oss?
Jag tror att det var så här att jag ville... Alltså, jag hade pratat med mamma ett litet tag, så kände jag att någonstans att jag ville göra någonting av det.
Mm.
Och då visade det sig att hon jobbade i en matvarubutik och hon kände en person som ibland som kom som kvinna och ibland som man.
Mm.
Oh.
Och den här personen är en av mina förebilder som heter Sara Lund Claes Smith. Alltså Sara Claes nere i Malmö. Det var en nöjeskung kan man snarare säga, på Slakthuset nere i Malmö, som kom ut som transvestit i början av 2001. Så jag har alltid följt liksom hennes resa liksom. Och Så jag fick snabbt kontakt med den här personen, vilket gjorde att jag fick en ingång till att möta andra transvestiter och andra transpersoner.
Mm.
Och då blev det mycket lättare.
Mm.
Såklart.
För då fick jag, då var jag inte lika ensam längre. Alltså, det är så konstigt med det här, för man känner sig som världens mest ensamma människa, och sen så när man träffar andra så träffar man hur många som helst och alla har känt samma sak.
Ja. Alltså, ja. Och liksom den förståelsen man måste ha för varandra, för att alla har gått runt och känt exakt den här skammen och ensamheten,
ja.
Att möta sig, det är liksom det mest kärleksfulla man kan vara med om, kan jag tänka
mig. Det var fantastiskt liksom. Jag säger, jag är inte lik någon av de här andra transpersonerna på något sätt, men alla har den här gemensamma nämnaren av skam och ångest och skuld, alltså att man har mått så fruktansvärt dåligt. Så ja. Där man kan direkt identifiera sig det med, liksom, när man sitter och pratar med
precis.
Dem.
Såklart.
Så även om man inte har någonting annat gemensamt, så är det som att vi alla liksom har suttit i den här ensamheten och den här rädslan.
Mm.
Och förlora allt. Man är så rädd för att förlora allt. Man är så rädd för att förlora sina nära och kära. Man är så rädd att förlora liksom allt det man har.
Mm.
För att man vet inte hur det ska bli liksom.
Nej, och normerna är ju så otroligt starka, så jag förstår ju oron.
Ja.
Men alltså gud, det är så fint. Jag är så här helt liksom helt berörd. Men idag så identifierar du dig som en icke-binär transperson?
Ja, jag gör det. Alltså, fast jag trivs ändå ganska bra med att bara vara Mikael också. Alltså den här manliga ytan som jag har. Liksom. Ja. Så därför så jag har ju mer och mer liksom, fjärnat mig från smink och sådana saker. Ja, liksom, okay. För att jag har inte, känner mig inte riktigt hemma i det. Jag har aldrig gjort det. Jag tycker det kan vara kul att sminka mig. Jag har absolut inte någonting emot det. Det är jätteroligt. Men det är inte så att jag vill göra det till vardags. Eller det är inte så att jag känner att mig... Nej, men jag känner mig inte så icke-binär kanske som jag gjorde bara för ett år sedan. Det har utvecklats rätt mycket att jag känner mig... Men jag känner mig nästan också som en man, pappa. Alltså jag brukar säga att jag är en icke-binär pappa liksom, med pronomen han och hen liksom. För att jag känner mig inte alltid icke-binär, jag känner mig inte alltid som man, utan jag känner mig någonstans där mitt emellan liksom, och ibland utanför det och sådär.
Men hur har den resan sett ut liksom? Har du känt dig vilse i hela det att man bör ha ett pronomen och liksom
Väldigt, väldigt rörigt har det varit. Det har varit otroligt rörigt. Ibland, ett tag så var jag ju bara hon, för att jag väl tänkte att jag skulle vara Mikaela liksom, Arlin, liksom. Och ett tag var jag han och hon, och sen kom hen in och det har varit fruktansvärt rörigt. Och det är bara för att man måste ha någon definition på
precis,
det.
Precis, varför man nu måste det, jag vet inte.
Nej, när vi pratade om det så, gud, måste vi det?
Ja, alltså, det kan väl bara vara Mikael, som du säger.
Ja, precis. Ja. Det är jättejobbigt, för att man måste ha någon definition på det hela tiden. Och, det har varit jättesvårt. Liksom.
Mm.
Alltså den resan att komma hit här där jag är nu, det tror jag inte var liksom, möjligt i heller. Och det är någonstans där också, som ni säger, jag har skägg. Och det är också en grej i det här med att mitt skägg gör att det är ingen som misstar mig för att vara något annat än vem jag är.
Mm.
Alltså, det är ingen som... Ett tag när jag hade mycket smink och peruk och så var det ju killar som trodde att jag var tjej liksom, i skymningen och så här. Och jag blev catcallad och ett jävla avskum liksom, så som det är i sig, va? Att man blev liksom catcallad och så. Och så kom de fram till mig och så såg de att, men va? Usch, vad äckligt. Så blev de ännu mer arga på sig själv, för då blev de inte... De blev liksom arga på sig själv för att de trodde att jag var en snygg tjej.
Ja, precis. Och så ifrågasatte de sin manlighet helt
exakt.
Plötsligt.
Och så blev det ännu mer hat mot mig. Och jag fick utstå ännu mer hat och ännu mer ilska. Liksom. Så att det var rätt skönt att lämna den biten bakom sig. För nu när de ser mig, ja, men på sin höjd skrattar de åt mig eller säger någonting bögjärvel eller så. Men det får ni klippa bort om ni inte får med det ordet.
Jo, det får vi. Mm. Det är bara så jävla sjukt. Ja,
Alltså, det är på sin höjd vad killar gör idag. Liksom. Det kan bli hotfullt, det kan bli så. Men det blir ändå aldrig det här att de liksom tycker att jag är en fälla, som de uttrycker det, eller trap på engelska, som är det absolut konstigaste jag blivit kallad för på Instagram flera gånger också, att is it a trap liksom, är det en fälla liksom, för att stackars jäklar liksom, de förstår inte liksom hur de ska bete sig runt mig, och det är bara så himla löjligt, och det är också en sak som liksom har förföljt mig någonstans liksom, att det här att man hela tiden måste anpassa sig till vad män ska tycka och tänka om en, för att det finns ett våldskapital bakom det. Så jag är ju rädd för det. Jag kan vara rädd för att bli nedslagen. Jag vågar inte ge mig ut till exempel fredag, lördag kvällar när det är mycket sprit och så. Liksom. Då håller jag mig ifrån det. Liksom.
Ja, det är så.
Ja, för att det har blivit så, det blev så otroligt hotfullt liksom.
Mm.
Så att nej, det är just det här att man måste begränsa ibland och vara lite försiktig och så. Och det är väl en sån sak som jag tycker är lite jobbig, men sen samtidigt jag får acceptera det, för det ser ju ut så. Tyvärr.
Ja, men det är ju någonting man inte ska behöva acceptera. Så man ska ju inte behöva hålla sig hemma fredag, lördag för att män har ett extremt våldskapital och blir hotfulla mot någon som går emot normen. Det är ju det enda du gör. Det är inte så att du är taskig mot dem på något sätt.
Nej,
för att du existerar som man i dina kläder. Alltså jag förstår inte vad är det som är så jävla jobbigt med det för dem.
Nej.
Alltså...
Jag tror att var och en man får svara på det själva liksom. För att det som jag har sagt liksom, under de här 6 åren som jag har varit öppen, så är det inte en enda kvinna som har haft problem med mig.
Nej.
Och jag tycker det säger allt.
Ja. Det säger fan allt.
Det gör det verkligen. Men har du varit i någon sån alltså, väldigt hotfull situation?
Ja, det har hänt ett par gånger. Och det har väl varit lite att jag inte har kunnat bara gå därifrån.
Nej.
För att ibland så känner jag att de går lite över min gräns också. Alltså det blir lite för väl liksom, att de kan komma ända upp i nacken på en och liksom hålla på och störa sig och så här. Och då någon gång då har jag svarat tillbaka, och det är det dummaste man kan göra.
Men jag förstår det också. Alltså vad fan, någon gång rinner ju bägaren över liksom.
Jo, men det är det som man är mest rädd för, tror jag. Det är det jag är mest rädd för, att jag inte själv kan tygla mig bara gå därifrån. Alltså det är som jag säger, att folk skrattar åt mig eller att de tycker att det liksom ser lite lustigt ut för de inte är vana vid att säga det. Det kan jag acceptera, det har jag full förståelse för liksom. Men just det här att det sen går till en gräns när det nästan blir liksom person på hopp liksom, och så, och det tycker jag blir för jobbigt, och då har jag lite svårt att tygla mig själv.
Men i början, alltså då kallade du dig själv för transvestit.
Ja.
Var det så du sa till exempel till din mamma när du berättade?
Absolut.
Ja, det var det.
Mm.
Men alltså, för att, var det att du saknade orden? Eller var det att du tänkte, okej, nu får det ändå bli det här facket?
Jag kände bara till transsexuell och transvestit, och det är bara 6 år sedan. Ja.
Mm.
Jag visste inte något annat.
Nej.
Så som sagt, det var när jag fick börja umgås med andra transpersoner. Jag började framförallt unga transpersoner lärde mig väldigt mycket liksom, om att vara icke-binär. Äldre transpersoner, där är det nästan så att man väljer att vara transvestit eller transsexuell.
Ah.
För att det har ju liksom, orden har ju förändrats med tiden, och det här med icke-binär, det fanns inte så.
Nej.
Som jag säger, det fanns ju inte alls när jag var liten, och det är någonting som har kommit de sista åren liksom.
Mm.
Och något som är väldigt självklart för unga liksom.
Ja.
På ett helt annat sätt liksom. Så det har varit svårt för mig också att förstå mig själv i den rollen eller i den identiteten eller vad man nu ska säga. Liksom,
mm,
att hur ska man vara som icke-binär rent konkret? Liksom. Och det är ju också så här liksom, att folk är väldigt duktiga på att snabbt ge en råd. Liksom. Ja, men det där är inte, du klär ju dig inte icke-binärt nu. Liksom. Hur klär man sig när man är icke-binär? Alltså, det finns ju inga... Det finns liksom, då ska man hitta någon ny norm liksom, som är lagom icke-binär liksom. Höga klackar kan du inte ha, för det är ju för kvinnligt liksom. Alltså det blir, då blir det liksom helt plötsligt nya saker och
förhålla sig till. Ja. Alltså det är som att vi människor är så, jag måste ha regler för allt. Jag måste vi vet inte liksom.
Det är väldigt mycket förhållningssätt liksom.
Gud, vad det, alltså det är ju jättespännande och skadligt att det är så.
Det är fruktansvärt skadligt, och jag tänker inte minst för de barnen som känner någonstans att de vill klä sig lite så könsöverskridande redan när de är barn. Varför kan de inte få göra det och bara leka med de rollerna och de normerna? Det blir allvarligt så fort. Redan i första och andra klass så är det liksom nästan för sent liksom, att leka med de rollerna liksom. Man kan göra det i förskolan, funkar. Men sen när man kommer upp i första klass, andra klass, då är det nästan liksom, då måste du vara pojke eller flicka.
Precis, då är det skärpning liksom.
Skärpning.
Ja.
Rätta in dig i ledet liksom.
Ja, så intressant.
Och,
men när du väl hade berättat för din mamma och så, hur var det att berätta för liksom din omgivning sen i övrigt?
Men det var lite så här, du vet, nu gör jag det all in.
Mm.
Det var liksom som att bara liksom, nu kör jag hela racet liksom. Så jag kom ut på Facebook den 29 september. Det var min namnsdag, Mikael Mikaela-dagen. Då ska jag komma ut som Mikaela då, som transvestit också.
Mm.
Och då berättade jag för mina barn. Okej, mitt lilla barn var så liten så hon fattar ju inte, hon var ju bara tre liksom.
Ja.
Men den, jag berättar för mitt äldsta barn, jag berättar för mina kollegor, jag berättar för alla mina vänner och släkt och så vidare liksom. Och alla tyckte bara jag var helt fantastiskt modig.
Mm. Ja, men det är ju det.
Alltså. Ja, det är ju det modigaste.
Ja.
Ja.
Alltså ibland blir man som att vi nästan inte ens funderar på hur många det är som tar med sig en sån här hemlighet i graven.
Ja.
Nej, precis som du hade tänkt göra.
Nej, jag vill inte tänka på det
heller. Nej, alltså det är så...
Och jag har tyvärr också liksom, vänner som jag har träffat sen jag kom ut som tyvärr inte finns med oss heller. Liksom, som inte, och det är sånt gör ont. Det gör ont att vi är så normstyrda.
Mm.
Att det inte går att leva liksom... Det går inte att leva i alla sammanhang så här. Alltså jag är tacksam att jag kan göra det på mitt sätt liksom.
Mm.
Men sen, jag har haft rätt förutsättningar. Det är därför jag vågar vara öppen också, för att mina närmsta tycker att det här är okej. Okay, alltså,
liksom.
Men sen så känner jag så många som inte deras närmsta tycker att det är okej. Okay,
ja.
De är så rädda för att förlora liksom, den tryggheten de har liksom. Får inte ens en gång få tala om de här männen som är gifta och har barn, hemmavarande barn, och sitter i en sits där det liksom är nästan hopplöst att komma ut, kanske i den lilla byn eller det kan vara den stora staden också, men just det här att det är så ja, det är olidligt liksom.
Ja.
Jag har ju fått jättemycket meddelanden under de här åren liksom, tack vare mitt Instagram, där de berättar liksom att ja, det är så här och så här, och jag hoppas jag kan vara lika modig som det en dag liksom. Att man ska behöva vara modig liksom, bara det säger allt liksom.
Ja, det är det. Att det, alltså, att det är ju extremt modigt, men ja, att det ska behöva vara det är ju det problematiska.
Ja, precis.
Men nu skulle du säga, hur har liksom ditt liv förändrats sen du började vara dig själv?
Men det jag brukar, alltså jag brukar säga att det är så enkelt som att när jag går in i en butik så behöver jag inte låtsas handla till min fru.
Nej, ja.
Utan jag kan gå in i en butik och säga att de här kläderna är till mig själv.
Ja.
Mm.
Det här nagellacket ska jag ha, alltså så vidare, alltså såna här grejer. Det är jätteskönt. Jag behöver liksom inte gömma mig bakom eller gömma mig i en låda längst upp i garderoben, utan mina skor står framme där hemma, mina kläder hänger i liksom framme. Mina barn vet, jag behöver liksom aldrig vara rädd att de ska komma på vad pappa har i garderoben, vilka kläder det finns där liksom. Jag kan vara en öppen och fri själ. Jag kan välja, en dag kan jag gå i byxor, en dag kan jag gå i liksom i kort kjol och högklackat liksom.
Mm.
Alltså jag får välja av båda världarna. Jag får vara fri i mig själv. Liksom.
Ah, exakt. Ah.
Ja, men för vi såg ett YouTube-klipp med dig där du pratade just om det här med att ja, men ena dagen kanske du vill ha jeans och platta skor. Liksom. Ja. Men att du då nästan kan få lite dåligt samvete gentemot dig själv.
Ja.
Kan du utveckla det lite?
Jo, men det är för att jag, du vet, när man kommer ut och liksom har kommit ut som transperson, så är det lite så här att ja, men då ska man vara transperson. Alltså då ska du inte vara, då ska du inte vara den du var innan liksom, utan då ska du ju vara transpersonen. Det är lätt som transvestit och ikläda sig rollen ibland som att ja, men nu är jag kvinnan och transvestiten, och sen nästa dag så tar man av sig det och så är man man och går till jobbet liksom. Men som icke-binär så är man lite, som sagt, lite mitt emellan. Så att det är nästan så att ja, men då kan jag ju kanske inte gå klädd i de här kläderna. Alltså, för jag ser ju ut som jag gör nu. Ser jag ut på samma sätt när jag har t-shirt och jeans på mig.
Ja.
Som jag är när jag klär mig liksom mer kvinnligt. Liksom.
Mm.
Och då blir det liksom att... Men om jag klär mig i manligt, då, vem är jag då? Vilken identitet har jag då?
Ja.
Liksom? Är jag fortfarande liksom icke-binär då? Eller är jag bara man då? Eller, alltså det blir... Det slår skruv, det blir svårt att hantera liksom, fortfarande. Och ibland så kan jag bli arg på mig, för det här låter jättekonstigt, att jag tar den enkla vägen ut liksom. Att jag klär på mig jeans och t-shirt bara idag för jag orkar inte med blickar och så. Och det kan irritera mig också, att jag ibland kanske begränsar mig, eller att jag känner att jag måste anpassa mig för jag orkar inte vissa dagar.
Ja, för kan du fortfarande känna så att vissa dagar är det bara enklare att vara den här stereotypa mannen, säger jag nu.
Ja, men det är det. Vissa dagar är det det. Och det är för att jag mår så dåligt kanske. Jag orkar inte liksom. Det som jag sa, jag måste vänja mig vid att folk tittar på mig eller skrattar åt mig. Och det behöver inte vara att de är elaka i sig, utan det är bara att de är ovana. Det kryllar liksom inte av män där ute som ser ut som mig.
Nej.
Och därför så blir det bara liksom att, ja men, men det är liksom, jag kan tänka mig att det är svårt att förklara, men för mig blir det precis som att jag kan jag har ju möjligheten att dölja vem jag är på insidan.
Mm.
Jag kan göra det. Och jag tänker det lite grann som du vet när folk mår dåligt liksom. Mm. Alltså, fast de är jättesnygga på utsidan. Man kan inte tro att den där personen mår jättedåligt. Nej. För att det är så jävla snygg yta och allting är toppen liksom. Mm. Så man fattar inte att den personen mår dåligt liksom. Nej. Så är det med mig när jag går i t-shirt eller jeans eller så. Jag mår jättedåligt. Jag känner mig inte alls hemma i det, men jag kan kväva det liksom. Jag måste försöka kväva det liksom de dagar när jag gör det.
Mm.
Alltså, så. Men jag mår väldigt dåligt av att inte kunna få uttrycka mig som jag vill. För att det räcker att jag bara kommer ner till affären och ser att en kvinna kommer klädd. Och bara så hade jag också velat klä mig nu.
Mm.
Ja.
Alltså jag ser det direkt liksom. Jag blev så avundsjuk. Alltså, för jag vill också klä mig så.
Mm.
Men du bor ju i Vellinge i Skåne. Mm. Och där har vi förstått det som att du verkligen har blivit väl mottagen. Eller som att du liksom har fått stöd från din omgivning.
Ja. Alltså jag flyttade dit för 1,5 år sedan.
Ja.
Och då var jag väldigt så här försiktig. Jag började väldigt försiktigt. Och så umgicks jag med några grannar bara. Och sen helt plötsligt så var det en som addade mig på Facebook. Och då är ju liksom min hemlighet röjd liksom.
Ja. Mm.
Och sen så har grannarna varit så här himla stöttande och peppande liksom. Det är några äldre män där som bara säger du får klä dig hur fan du vill, det skiter vi. Bara du inte skadar någon så kan du klä dig hur du vill. Alla får leva som de vill liksom.
Ja.
Och jag har känt liksom att den har jag alltså den sinnesstämningen har jag tagit med mig ut sen liksom, att folk tycker att ja, men det är okej. Och nu kan jag känna att jag kan prata och interagera med, kommunicera med folk precis på samma sätt oavsett hur jag är klädd liksom, i min hemby. Och det känns jätteskönt.
Ja, jag förstår det.
Och framförallt är det ju, många brukar säga så här, men det är inte lättare att bo i en storstad kanske, för att där är mer liksom öppenhet och så. Men det som inte finns i eller det som finns i storstaden som inte finns i min lilla by, det är de här stora gängen av killar.
Ja. Mm.
För det är män i grupp som är problemet liksom. Det är 100% män i grupp som är problem liksom. Och det är, så därför så är det nästan lättare att vara i en by där det är lite mindre killgäng och lite alltså så här. För problemet är ju de här stora killgängen som ska liksom toppa varandra och vara tuppen i hönsgården liksom, alltså så här.
Och vet vad man också känner? Det är så många killar i de här gängen som hade velat göra exakt samma resa som du har gjort. Men de skulle aldrig våga erkänna det. Och då måste de uttrycka det i ilska istället.
Ja.
Gentemot någon som har vågat. Mm. Alltså man kan ju inte säga att alla män hade velat det.
Nej,
men det finns några stycken som absolut...
Absolut vill inte alla det. Och jag kan 100% känna mig igen det också. För att ni vet när jag kom ut till att börja med, eller när jag skulle försöka ta reda på någonting om det här med att vara transperson. Så detta var sent 90-tal, internet hade precis kommit. Och så sökte jag liksom på Alta Vista och så, om trans och så.
Just det, Alta Vista.
Alta Vista, ja. Sökte jag de första sökmotorn.
Ja, innan Google.
Innan Google, ja. Och så kommer det upp liksom, du vet, en man som står och ålar mot en vägg i strumpbyxor. Och det blev precis tvärtom för mig. Jag fick sån avsmak för det. Jag tänkte, det blir ännu värre.
Mm.
Är det så här jag är? Nej, fy. Usch, vad äckligt liksom.
Mm.
Och då blev jag också lite så här, lite, vet du, anti. Alltså, så fort jag såg en man klädd som kvinnligt så mådde jag också dåligt av det.
Mm.
Men det var ju inte för att jag inte själv ville göra det, utan det var för att det blev för starkt. För mig, liksom.
Exakt.
Man kan inte hantera
känslorna. Jag kunde inte hantera de känslorna.
Nej.
Det tänker jag mycket med folk som är så hatar på homosexuella, eller att så här, det finns kanske någonting i dig som inte ens har fått släppa liksom, släppa ut din egen sexualitet eller din egen liksom kärlek eller vad den kan vara.
Ja.
Absolut, och när det gäller såna här saker med identitet och sexualitet och så, har man inte liksom själv hittat sig själv, så spelar det ingen roll vad jag eller någon annan av vad jag säger. För då har man inte jobbat med sig själv, så funkar det liksom inte i en skalle när man säger något som är annorlunda. Liksom. Men är man trygg i sig själv och sin egen identitet och så, alltså den man verkligen är som människa, då spelar det ingen roll vad folk klär sig eller vad de har för färg på håret eller vad fan, eller vad det nu är.
Det är så sant.
Ja.
Alltså det du säger nu är så sant.
Ja.
Och man ska, alltså det kan vara så skönt att ha med sig själv om man liksom känner att så här, fan, jag blir inte accepterad för den jag är, eller jag får ta emot glåpord eller blir retad i skolan eller vad som helst.
Mm.
Att kunna ha med sig den inställningen kan ju faktiskt underlätta där och då.
Ja.
Mm. Sen är det ju aldrig okej, alltså för den sakens skull.
Nej, men ändå komma ihåg att de som reagerar starkast är de som har svårast för att hantera de känslorna som uppkommer.
Ja.
För att du vågar vara dig själv. Liksom.
Precis.
Oavsett vad det är du gör som är normbrytande.
Exakt.
Men får du utstå mycket typ näthat och så?
Nej, inte så mycket längre. Och det är för att mina följare är så jäkla duktiga på att snabbt kväva det. Liksom. Och sen är jag ganska konsekvent. Att så fort någon bara går in och skriver någonting liksom, dumt, då blockar jag direkt. Liksom.
Mm.
Och jag är ju bara aktiv på Instagram. Och det har jag ju valt för att det är ett bra forum för mig. Att där kan jag strypa kommentarer. Jag kan bara visa... Alltså, det var som jag sa, för mig var Instagram bara från början ett sätt att skapa egen representation. Liksom. Mm. Att ja, men här är en man som klär sig kvinnligt. Liksom. Det var bara det som var tanken från början. Så därför så är Instagram är perfekt. Mitt konto kan jag ju själv bara plocka bort idiotkommentarer.
Mm.
Det kommer DM och det kommer fortfarande idiotkommentarer, det gör det. Och som jag alltid killar med.
Mm.
Men som sagt, kärleken väger ju över.
Ja.
100% liksom.
Mm. Men hur hanterar du, alltså om du ser att någon skrattar åt det eller pekar och tittar, alltså hur hanterar du det för dig själv?
Nu är det bara så här att ja, men låt dem göra det.
Ja, liksom. Du känner det.
Ja. Alltså det är, för min del gör det ingenting. Jag tycker det är fint när det är liksom, när folk pratar bakom min rygg och de kanske säger något fint. Det tycker jag är jättehärligt. Liksom. Det kan jag inte förneka. Jag blir jätteglad varje gång. Liksom. Och säger de något dumt, ja, men då, som jag sa innan, då jag tolererar det. Liksom. För att jag tror att folk är ovana vid det. De är inte vana vid att säga det. Liksom. Så att, och jag kan till och med ibland bjuda på mig själv. Liksom. Det kunde jag inte tidigare. Ibland så kanske det, vet, killar gör sådär osexy. Liksom, tycker bara för att det ska vara som att det är lite ironiskt. Eller så sexy till mig. Mm, mm. Ja, men då bjuder jag på en liten dans eller några sköna steg. Liksom. Bara för att liksom, ja, men showa till det lite. Alltså, det hade jag inte kunnat göra för några år sedan. Liksom.
Nej.
För att ja, men jag känner mig mer trygg i mig själv. Ja, men jag kan liksom bjuda lite på mig själv.
Mm.
Och skratta åt mig själv också. Det måste man kunna göra också ibland.
Mm.
För att, ja men, why not liksom?
Ja.
Mm.
Det tror jag alla människor mår bra av. Att kunna ha lite självdistans.
Mm.
Att kunna liksom, fan, ibland är man lite rolig för något. Eller liksom, ibland, att kunna driva lite med sig själv. Jag tror det är viktigt.
Ja,
ja men det är det.
Ja.
Men skulle du säga att du fortfarande liksom befinner dig i en resa i att bli ännu tryggare i liksom att vara Mikael i kjol?
Absolut.
Mm.
Som jag sa, ångest för mig är ju dåtid, nutid och framtid. utan tvekan är det så att jag är ju, vill ju bli ännu starkare. Jag vill kunna känna mig mer självklar i den här rollen. Liksom.
Mm.
Jag vill kunna våga göra saker, mer utmanande saker. Men jag mår fortfarande dåligt att jag inte bara kan få vara där ute liksom och liksom gå lite obemärkt förbi, för det är väl skönt att göra det någon gång, men det är liksom, det blir ju aldrig så, utan det blir om jag ska ge mig ut till exempel i en storstad eller var jag än är liksom, så blir det alltid liksom någon blick eller så, eller någon kommentar får jag liksom, måste jag ju tåla, så det blir liksom aldrig att jag kan liksom helt slappna av.
Nej.
Så att den dagen jag kan liksom hitta det lugnet hade varit fantastiskt. Jag försökt liksom att hitta strategier för att komma någonstans närmare liksom så här. Och jag vet att ni gillar terapi till exempel. Jag tänker att något sånt har jag har provat lite grann sånt också, och jag tänker att ja, men kanske jag är redo för att prova lite mer längre fram, för att någonstans bara liksom att man måste programmera skallen och tänka positivt också liksom.
Precis. Men du ska veta att när man sitter och pratar med dig så, här, så känns du så självklar.
Ja,
det
verkligen.
Känns som att du är så trygg liksom.
Ja, verkligen. Ja, jag
jo, beundrar det. Det är som har man gått på några stötar så vet man ungefär hur man ska hantera liksom också, och det är rätt positivt liksom.
Ja.
Jag brukar säga så här att jag från den här otroligt otrygga personen som var ute 3 månader liksom efter precis kommit ut som transvestit och peruken satt på sniskan och sminket var helt jävla galet och det är klart att folk skrattade åt mig. Jag skulle också skrattat åt mig om jag hade sett mig då liksom. Men just att från den liksom den här otroligt nervösa och väldigt rädda personen, så är jag väldigt glad liksom att jag har kunnat utvecklas till att bli lite mer självklar, och framförallt har jag ju fått ta mycket lärdomar med mig från den tiden också. Jag blev ju väldigt trakasserad i början för att, onekligen för att jag kanske inte såg helt liksom självklar ut. Och män är ju som rovdjur också. Liksom. De går ju på den som är svaga. Så jag var definitivt, jag såg verkligen både svag och rädd och ledsen ut liksom, när jag var där ute i början. Så därför så är jag så himla glad att jag har börjat förstå liksom, de här mekanismerna bakom. Liksom. Mm. Och att de som trakasserar, man ska aldrig bry sig om de som trakasserar. Man ska bry sig om de som blir trakasserade. Man ska gå fram till dem och prata med dem istället. Eller ge dem en glad blick eller någonting. För det räckte bara, när det hade hänt några gånger att jag blev trakasserad, och så kommer det någon och bara säger så, oh, är det inte lite kallt att ha tunna strumpbyxor? Så hon gav mig ett leende liksom. Så bara, jo, det kanske det. Och då de andra som höll på att trakassera mig, de bara gick, för den situationen bara blev avblåst.
Ja, precis.
Så det räcker egentligen att man bara söker någon annans blick eller får leende från någon annan, så kan man snabbt känna sig trygg även om man blir trakasserad. Det är rätt fint att veta det. Så man hittar ju olika lösningar för att känna sig trygg och stabil där ute också. Liksom. Och den delen att bli självklar i sig själv, ja, man är det kanske 90% av tiden. Men sen måste man få vara lite svag också. Kanske
100%.
Ja, man måste få vara den här lilla ynkliga personen.
Ja,
och det är man ju, det är ju vi med.
Alla är ju det. Alla måste få vara det.
Ja. Ja.
Och det är jätteviktigt att känna det. Att, och även om man känner att vissa dagar mår man jättedåligt och man känner att man kommer aldrig ta sig ur det, så vet man att ja, men det, då får jag omfamna den här känslan nu och så får jag försöka ta nya tag och så kommer jag ut igen sen och försöker vara starkare då. Liksom.
Mm.
Det handlar hela tiden om att försöka bygga upp sig själv även om man liksom mår väldigt dåligt. Liksom.
Mm. Ja, jag beundrar dig jättemycket.
Ja, jag med. Så otroligt.
Ja. Vi har kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig?
Oj, det är så många saker på så många olika plan. Jag blir inspirerad av er. Jag blir inspirerad av kroppspositiva konton. Jag blir inspirerad av transpersoners konton, HBTQ-konton. Jag blir inspirerad av tjejer och kvinnor som klär sig snyggt, som jag också vill klä mig.
Ja, men har du några exempel på liksom vad du har för så stilikon eller liksom?
Ja, men alltså, okej, nu låter det här jättelarvigt, men jag är ju uppväxt på 80-talet. Ja. Och då var det mycket Madonna och vet, Pernilla Wahlgren.
Ja. Alltså, axelvaddarna. Ja,
jag tycker det är rätt kul.
Ja, det är det.
Jag kanske ska prova lite mer sånt. Liksom. Men någonstans så har jag ju där, det kommer någonstans det här. Och sen jag tycker 50-talsmodet är rätt häftigt också. Så jag gillar de här härligt fladdriga stora kjolar och klänningar och sånt.
Mm.
Men annars är det bara liksom så som jag klär mig idag med kavaj och liksom rätt stil.
Ja, för så. Din stil är ju väldigt liksom klassig. Den känns väldigt så fest och snygg.
Ja, ja. Och den stilen tycker jag att många tjejer och kvinnor klär väldigt snyggt. Det är jag trivs och klär mig så också.
Ja.
Mm. Och där är kanske inte någon specifik, utan det är bara liksom, det kan vara
vem som helst på stan.
Vem som helst på stan.
Ja. Tack så jättemycket för att du ville ge stången på den.
Tack.
Tack.
Ja, så härligt med lite skånsk dialekt också i podden.
Ja, men du vet, alltså jag tycker också att så, jag blir så enormt inspirerad av människor som inte bara, ja men, som liksom gör allt för att få vara sig själva.
Ja, alltså även om det liksom sker så mycket motstånd i det.
Exakt.
Ja.
Och det tycker jag är liksom, alltså det är så beundransvärt.
Mm. Ja, men jag tror liksom att ett sånt konto som Mikael Kjol är på Instagram, det kan inspireras. Alltså även om jag inte står inför samma resa just i kring vem jag är, hur jag vill se ut, hur jag vill klä mig, så kan jag ju ändå blir så otroligt inspirerad, för att jag upplever ju också saker som jag vill göra som jag är rädd för vad andra ska tycka och tänka om. Alltså det är bara liksom, man behöver ju de drivkrafterna i sin vardag liksom.
Ja, men och sen också är det ju så otroligt hårt eller liksom tufft att få höra om att Mikael har mått så dåligt så att han inte ens har vetat om han vill leva.
Ja, verkligen.
Och jag tror att det är viktigt att man vet att liksom inte få vara sig själv.
Mm.
Hur enormt mycket det påverkar. Alltså så pass mycket så att man mår så fruktansvärt dåligt.
Ja, men så man inte, alltså man kanske inte ens vet om man tycker att det är värt att leva liksom.
Exakt.
Tack så jättemycket Mikael för att du ville gästa Ångestpodden. Det var en otrolig ära att ha dig här.
Och in och följ Mikael i kjol.
Ja. Nu har vi en liten uppmaning till er alla. Vi har ju nämnt i podden, men vi kommer göra en kampanj inför valet där vi vill påverka våra politiker. Och kampanjen, vi kommer inte säga exakt vad den kommer handla om, men den kommer fokusera på elevhälsan, precis som den gjorde i vår förra kampanj Vara min kurator, som vi gjorde inför förra valet.
Exakt. Och jag börjar med att vända mig till alla er som är elever, alltså alla ni som går i grundskolan 1-9 eller gymnasiet 1-3 eller tog studenten 2020 eller 2021.
Ja.
Vi har en enkät vi vill att ni ska svara på. Och alla ni som tänker så här, men jag är inte elev, det här rör inte mig. Känner du någon? Snälla, 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 skicka enkäten. Vi vill att det här ska bli så bra som möjligt, att alla ni ska vara med och påverka. Alltså nu ska vi göra det här tillsammans.
Ja, och de här svaren som vi får på enkäten kommer sen sammanställas till en rapport som vi kommer göra, som vi kommer lämna över till regeringen. Och ju fler svar vi har, desto mer kan vi givetvis påverka.
Alltså när vi startade Ångestpodden var det en dröm att kunna påverka på det här sättet.
Mm.
Och jag tror aldrig vi har gjort ett så omfattande arbete som det vi gör just nu. Men det kan inte vara möjligt utan er hjälp.
Nej, nej, nej. Vi måste ha er hjälp.
Det har aldrig varit enklare egentligen för er som lyssnar att vara en del av resan mot en bättre elevhälsa.
Det tar inte heller alls lång tid och det är helt gratis för dig som lyssnar.
Du är också helt anonym.
Ja.
Det finns bara fördelar med det här, tänkte jag säga. Enkäten hittar du på vår Instagram där vi heter Ångestpodden. Känner du så här, men gud, jag hittar inte den. Skriv i DM till oss på Instagram där vi heter Ångestpodden, så hjälper vi dig med länkar. Och som sagt, är du inte elev, du kan hjälpa till ändå, för vi är helt säkra på att du känner någon i skolålder.
Mm. Så tycker du ändå att så här, ja, det är klart att elevhälsan måste förbättras, men jag har inte åldern, min ålder har gått ut så att säga. Då ber du någon som du känner att göra enkäten.
Okej, deal hoppas jag.
Ja,
alla
det
känner.
Hoppas verkligen jag också. Handslag.
Nästa vecka hörs vi igen.
Ja.
Och då gör vi det i violinmusik, kan man säga så? Till tonen av en violin.
Det var fint sagt.
Visst var det?
Ja. Vi hörs då.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Podplay.